pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Sportbladets Premier League-podd, välkomna ska ni vara. Kalle Karlsson, du är med från Västerås, hallå, kom in.
Jag är med härifrån, det stämmer.
Det är nästan, man får säga i coronatider, känslan av att du sitter i karantän där borta nu. Men du är ju faktiskt där och coachar fotboll och inget annat.
Ja, det känns lite som karantän att vara här borta faktiskt. Men med tanke på hur det där viruset sprids så är jag glad över att jag är på betryggande avstånd från den stora staden med mycket turister.
Precis. Makoto, du har tagit in här i alla fall. Det är inget karantänavstånd mellan oss just nu.
Nej, precis. Jag sitter här. Poddrummet som vanligt, ja, så att en är inte karantänsatt i alla fall.
Nej, precis. Det är ju några stycken här på bladet som är i karantän nu, som har varit ute och rest. Bland annat, någon på sporten också. Det är lite allvar.
Ja, naturligtvis. Alltså man tänker ju ifall det skulle bli en epidemi, alltså hur det skulle funka. För karantänsättning är ju inget man brukar göra i Sverige annars. Liksom.
Nej, precis.
Det känns som svenskar är ganska dåligt anpassade för att sätta sig i karantän också. För det finns så mycket individuell vilja att men jag ska inte sitta i karantän. Mm. Det
kom ju ett besked där också från Premier League att om det är så att ligan då tvingas avsluta på grund av coronaviruset så kommer ingen ligatitel delas ut. Om de inte hinner spela färdigt säsongen.
Det hade ju inte förvånat.
Den är tung. Spela om hela det här året, det hade varit något.
Ja, då blir det ju ingenting. Då blir det liksom då blir det ju någon slags asterisk bara på hela den här säsongen och sen så börjar vi om så blir det ingen ligatitel för Liverpool i alla fall.
Men ni har ju ligatiteln 2014 och 4. Om ni får den istället. Det finns ju alltid något.
Ja, det hade ju varit ganska sjukt om det blev så.
Ja, något. Men vi fick säsongens första titel igår. I alla fall säsongens första inhemska titel. När Manchester City besegrade Aston Villa då på Wembley 2-1. Inte en speciellt övertygande seger i slutändan. Visst, jag tycker väl att slutresultatet var rättvist, men man hade ju ändå velat att den där nicken från Engels hade gått in på slutet så man hade fått den där förlängningen och nerven hela vägen in. Det var nära, men rättvisa segrare på Manchester City ändå. Håller du med?
Ja, det får man säga. Ja, absolut. Det har ju faktiskt varit ganska bra ligacupfinaler de senaste åren. De har varit väldigt sevärda.
Mm. Tredje raka seger skulle vi säga för City.
Ja, och det säger väl någonting också om att de stora klubbarna har ju ändå i ligacupen varit långt framme de senaste åren. Sen är det ju alltid något av lagen som åker ut för att de spelar lite B-betonat lag i någon omgång och så vidare. Men när vi väl är framme vid semifinal brukar det ändå vara, ja, City uppenbarligen har ju gått och vunnit de tre senaste åren. Så att, jag tycker det har fått lite väl mycket kritik i ligacupen. Jag tycker det fyller sin funktion med att många unga spelare får chansen. Och sen när man väl kommer fram till semi så känner man på laget. Då börjar det lukta titel och då vill de verkligen vinna. Mm. När det gäller matchen så var de ju såklart i förarsäte City. Men Aston Villa gör det bra utifrån sina förutsättningar tycker jag. Och de skapar en del chanser. Både inledningsvis och även sen när vi ställer 2-1 i andra halvlek så har de ju lite lägen och i slutminuten så får ju City verkligen försvara sig med näbbar och klor, alltså på det sättet som man kan tänka sig att ett lag brukar försvara i slut eller liksom matcherna igenom mot City när de är som bäst och trycker på som mest. De fick rensa undan bollen och stå med alla nere i försvaret i slutet där, vilket är naturligt såklart när det är målsmarginal. Sen var det ju väldigt olyckligt får man säga att andra målet där för City när Rodri nickar in hörnan, det är ju en helt och hållet feldömd hörna som linjemannen måste kunna se att det är en inspark, att den studsar tillbaka på City-spelaren ut till inspark. Och jag kan inte för min vilda fantasi förstå hur domaren kan göra den typen av misstag när det är så uppenbart att alla andra ser att det är fel. att just linjedomaren inte ser det. Jag tycker linjedomaren just i den typen av situation ibland så släpper de blicken lite för tidigt och tittar inte. De är mer liksom upptagna med att vifta rätt med flaggan än att titta på hela situationen ut och se om det blir att bollen studsar tillbaka på spelaren ut. Så där är faktiskt en kritik mot assisterande domare. De kan bli bättre på det där. Mm. Nu gör de mål på den hörnan och då blir det ju extra surt. Jag tycker ju att i min bok så är ju det där en var grej. Då går man tillbaka och skruvar om det.
Ja.
De skulle inte ha fått hörna. Nu funkar inte reglerna så, jag vet. Nej. Det. Men så tycker jag regeln borde fungera, om du frågar mig.
Ja, det blir ju direkt avgörande, såklart.
Ja.
När det döms så. Sen så, som sagt, i Premier League så går man inte tillbaka och tittar på den typen av situationer med hjälp av VAR. Det gör man på andra håll. Väl?
Inte vad jag vet. Alltså det VAR på de flesta liksom ställen det används, så är det ju direkta målsituationer, det är direkta röda kort, inte andra gula, också en viktig poäng att lägga fram här. Och offside-situationer vid mål. Och så vidare.
Precis, jag har inte heller fattat det som att det här är VAR-situation någon annanstans heller. Nej. Jag känner bara att det borde vara det. Jag vet att det inte är det. Fast utan jag känner bara att det är så avgörande. Och om man nu har VAR för att någon drar i tröjan inne på hörnan som följer, då kan det lika gärna vara, vi kan ju konstatera, det ska inte ha varit hörna.
Nej.
Sen kan det bli alltid en diskussion då kring hur långt ska du dra tillbaka det. Och jag fattar att vi hamnar där. Men om vi nu ska ha det här VAR, jag vill ju inte ha det alls. Men om vi nu ska ha det, då tycker jag att det där är en sån där situation där man ska dra tillbaka det och säga att det var inte hörna.
Grattis till Manchester City. Det var ganska dämpade reaktioner. Det var inte några liksom ärovarv direkt efter från Manchester City-spelare, utan det var ganska man fick nästan lite så här. Det här var ju inte titeln som de sprang ut i augusti och kände att nu jävlar ska vi försvara vår ligacup-titel. Det var inte det firandet. Jag tyckte faktiskt det var ganska påtagligt hur lite firande det var från Manchester City-spelare. Samtidigt som de var väldigt besvikna Aston Villa-spelare å andra sidan. Men det märktes på något sätt att det betydde lite mer för dem än för Manchester City. Men så är det väl med just den här titeln.
Man ska väl lägga till...
Ja, men jag tycker väl mer att om de hade förlorat den här finalen, då hade det varit ännu bäskare kritik efter den här säsongen. Nu liksom lyckas de städa undan lite av det. Nu kan ingen säga efter säsongen att de är titellösa, utan Nej. De har faktiskt säkrat en titel. Och det någonstans kommer det i alla fall finnas med när Guardiolas eftermäle görs. Om han går i sommar så kommer det i alla fall då vara en tyngd i att han var inte titellös den sista säsongen.
Nej. Och det är ju någonting med att ha vunnit.
Nu kan ju fortfarande vinna de stora titlarna, FA-cupen och Champions League och så vidare. Så att det får vi ju se. Men jag tror ändå att det är det som betyder något. Att de säkerställer att de inte blir titellösa. Snarare än att de är så jäkla glada över att de har vunnit ligacupen.
Alltså det är ju någonting med att vinna en titel tre gånger i rad. Så jävla lätt är det inte. Utan när man tittar på liksom ligacup-segrare... historiskt, man går tillbaka så kommer man ju se en trippel Manchester City-segrare rad där och förknippa det med den här framgångsrika Guardiola-perioden såklart och bli påmind om hur bra de faktiskt var, hur dominanta de faktiskt har varit över den här perioden då.
Precis så.
Så var det i alla fall. Det var mer fotboll som spelades igår. Vi släpper ligacupen där. Gratulerar Manchester City till den. Everton, Manchester United 2-2. Här händer det grejer, hörni.
1-1.
Ja, 1-1 till och med.
Kanske borde vara 2-2. Beroende på man ser.
Eller tittade på fel matcher. 1-1 var det såklart. Började med De Geas. Ja, vad han nu
vad
håller
gör
på
han?
Med.
Alltså, det var ju många jämförelser på... Som man såg liksom på Twitter och sånt där, på när Karius slog ut den där bollen på Benzema i Champions League-finalen. Jag tycker att det är en helt annan nivå av miss som De Gea gör. För det här är inte en situation. Ja, det är en frispark som slås hem till De Gea. Alltså Calvert-Lewin sätter ju inte ens sin press särskilt hårt. Han lunkar lite och tittar och ja, kanske ska börja sätta lite högre press. Springer till slut och De Gea har all tid i världen på sig och slår den ändå på honom. Det är en supermiss verkligen.
Ja, det var ju klantigt såklart. Sen så kom ju United tillbaka in i matchen och spelar bra. Och Bruno Fernandes har ju verkligen satt ett otroligt avtryck på det här laget sedan han kom in. Vi var ju ändå ganska försiktiga i våra omdömen inför här. Så här, ja, men han kommer nog bli väldigt bra. Han kommer nog behöva lite tid att spela in sig, men kommer bli betydelsefull. Han har ju bara kommit in och tagit över taktpinnen i det här laget. Han har kommit in och blivit allt det där som Paul Pogba har lämnat efter sig när han inte har spelat. Otroligt imponerande. Och även om Pickford ska göra mer på distansskottet där, såklart. Vi kommer väl återvända till Pickford igen. Att han gör ju en helt sagolik räddning senare, en sån dubbel som är galen. Men det är just det att Bruno Fernandes har det i sig. Att han, det är han som är där. Han styr mycket av spelet, han skapar så mycket och han har ju ett jävla tryck i dojan från distans. Så,
men det säger väl väldigt mycket om hur mycket en sån spelartyp saknats i United. Ja. Att en spelare, oavsett hur bra han är, kan gå in och få det förtroendet och den rollen bara på så kort tid. Mm. Att det har funnits sån desperat behov efter någon som just har de kvaliteterna som Bruno Fernandes har. Mm. Och det är därför han ganska snabbt har kommit in på att hans roll är så pass tydlig i laget. Vad han behöver göra och vad han ska bidra med. Mm.
Ja, Kalle, du...
Man ser ju också vad det mentala betyder, tycker jag, i fotboll. För om man tittar på Bruno Fernandes nu, så är ju han mycket mer värdefull för Manchester United på de här matcherna än vad Pogba har varit för United tidigare. Och det handlar ju inte för att han är en bättre fotbollsspelare, utan det handlar ju enbart om att han vill vara där. Han vill vara i den här klubben, han vill vara den som allt kretsar kring, och han är där med hela sitt huvud och sitt hjärta i det han gör. Och det är liksom, ja, det är sällan man sett en värvning som har fått den här typen av impact på så kort tid, alltså, i ett lag i Premier League. Jag kan inte erinra mig någon som har kommit in och gjort den här skillnad direkt sen Van Dijk. Det är väl han som gjorde den skillnaden i Liverpool senast när han kom in i försvaret där. Mm. Ja. Men han har ju alltså spets som heter duga, Bruno Fernandes. Alltså det måste jag säga. Alltså inte bara hans avslut, utan även hans, alltså, en mot en. Det går inte så fort för han, men fan, han fintar ju ner Sidibe där så att han slår ut på sig själv där liksom. Alltså, det är ingen svår fint, men han gör den. Ja. Och han gör den på ett sätt som man får ner backen till och ta sig in borgarmärket där nere liksom.
Ja, precis. Det är som de säger i basket, en sån ankle breaker.
Ja, men det var ju verkligen,
ja, verkligen en ankle breaker.
Career ending.
Och som du är inne på där, så gick de ett annat lag nu med honom. Ja. Det är ju tydligt att han får spela helt annorlunda med honom jämfört med vad det var innan.
Mm. Man vill ju verkligen ändå se en frisk Pogba gå in på ett mittfält med honom. Och se vad de två skulle kunna göra tillsammans. Och herregud, det skulle kunna bli riktigt bra. Alltså.
Ja, jag tror att det finns plats för de båda. Om man spelar Matic och Pogba bredvid varandra i ett dubbelblock och sen Bruno Fernandes som tia, då tror jag att United skulle bli riktigt intressanta offensivt. Defensivt, ja, det återstår ju att se då om man får balans där. Men då får ju de andra springa lite mer runt omkring helt enkelt.
Kan man inte dra en diamantlösning då och sätta Matic som sittande och ha typ Pogba, Fred, Bruno,
jo,
och sen spelar som två spjutspetsar också. Ja,
spelade de inte?
Det kan man ju. De spelar ju lite så nu med McTominay en av de där. Precis. Så att det går också, absolut. Mm. Och det kan absolut vara en fördel till och med, för att de har ju ingen ytter som inte kan spela forward. Martial och Dan James och Rashford och så vidare, de kan ju spela forwards också. Mm. Så att det är absolut en modell.
Ja, jag måste säga, alltså, Marcus Rashford måste ju sitta på läktaren här och det måste ju klia i honom att se en så bra spelare komma in i Manchester United och göra så mycket bra grejer. För att det är klart att han vet att med Bruno Fernandes på planen så ökar ju hans möjligheter att få spela fotboll på en nivå där han såklart vill befinna sig.
Och göra fler mål, för han har ju en passningsfot som inte har funnits när Pogba har varit skadad, som kan servera de andra på ett sätt som ingen annan har gjort det senaste halvåret.
Precis. Så att det, på tal om värvningar som förändrar lag, vi har pratat om det i en del andra sammanhang, någonting som United verkligen har letat efter säsong, någon som kommer in och bara gör den här stora skillnaden. Och även om vissa värvningar som Dan James eller Maguire inte har varit misslyckade på något sätt, utan egentligen ganska bra värvningar, så det är ju inga spelare som har gått in och totalt förändrat dem på det sättet som Bruno Fernandes har gjort nu. Så att det är imponerande. Ser jag någonting också om att André Gomes startade i den här matchen. Han gjorde inhopp då förra efter sin skräckskada. Det gick snabbt. Jag vet inte. Alltså,
det var det, ja, 112 dagar eller vad det var, något sånt.
Ja, det är fantastiskt att det gick så fort som det gjorde. När han fick den där skadan så tänkte man att han skulle vara borta väldigt länge från fotbollen. Det sades väl att säsongen var ju definitivt körd, och nu är han tillbaka redan i slutet av februari här. Så att det, nej, men det är jättekul.
Och det var väl
vi får väl säga något om Pickford också, din hackkyckling där. Den räddningen på Igalos chans där i slutet, den är högre skolan.
Ja, den är sjuk. Och det, han har ju på något sätt där i sig. Det är ju sällan mellanting, utan det, han blandar ju de där fantastiska räddningar, de där som omöjliga. Den här dubbelräddningen är ju hur bra som helst.
Man märkte ju på hur viktig den var för han också. Han firar ju som att mål han gör också. Ja, man gillar målvakter som firar räddningar på det sättet, eller backar som firar brytningar.
Jag älskar
att de har gjort mål. Det är så fint där.
Ja, jag älskar det. Jag kommer ihåg när Buffon firade när han räddade Inzaghis nick i Champions League-finalen 2003 som han hade vunnit VM-guld. Det var ett mycket, mycket fint ögonblick när det handlar just om det där med fina räddningar.
Ja, men det ska man ju göra. Det är ju värt ett mål. Ja. Det är ju värt ett mål.
Vi måste ju också några ord om det där målet. Och,
ja, men det är precis att komma till det. Elefanten i rummet här, det som blev den stora snackisen efter den här matchen. Även om det var väldigt underhållande, det var massor med målchanser och det var mycket som hände. Så det som hände precis alldeles på slutet när Everton faktiskt sätter 2-1. Men får det bortdömt, enligt mig, på ett helt... jag begriper inte alls hur det kan dömas bort med de reglerna som finns.
Vi var ju lite oense här innan.
Ja, vi diskuterade det
här. Alltså, jag tycker det är en så otroligt svår situation att bedöma.
Att det
är en så otroligt svår situation, för du kan se den på två olika sätt. Man kan se det på det sättet att han sitter ner, han skymmer inte De Gea, han rör inte bollen, han gör allt han kan för att inte vara inblandad i det, och att bollen går på Maguire, vilket på ett sätt också kan tolkas som att det här är en ny situation. De aspekterna finns på att det ska inte dömas bort. Å andra sidan, han gör en otroligt tydlig rörelse där han faktiskt, om han nu inte ska påverka spelet, så ska han ju bara ligga kvar där, då är det offside. Men han flyttar fötterna så pass tydligt och bollen går förbi liksom på det sättet. Ja. Vilket i sig, jag skulle kunna tänka att då påverkar han ju situationen, oavsett hur sittande han är. Så räknar kanske det sker med att det där benet är där. Man kan se det på det sättet också, men jag tycker det är en väldigt svår bedömning.
Fast
det
här,
men det luriga,
du måste inför precis just den där kritiken.
Innan du säger det här, innan du säger så här, det är många som jag sett har gjort bedömningen att det borde bli mål för att det sker hade inte tagit den där ändå. Och det stämmer ju. Han hade inte tagit den där alltså han hade inte hunnit dit. Men då kan jag säga så här, den bedömningen görs ju aldrig. Kommer målvakten hinna dit eller inte?
Nej.
Den görs ju inte. Så det är ju helt irrelevant. Vi gjorde ju ett sånt helt otroligt mål i fjol i Division 2. En spelare i vårt lag fick en helt ofattbar träff på volley efter en sån där hörna som nickades undan. Det var så här Eurogoals-mål. Jag tror inte ens Manuel Neuer hade tagit det skottet. Men det var en spelare i vårt lag som var i skottlinjen. Han var offside. Han skymde inte målvakt för den målvakten är typ 3 meter lång, så han hade i alla fall sett över den spelaren. Men det spelar ingen roll, för när man ser det efteråt så, ja, han är i skottlinjen. Han skymmer inte målvakten. Målvakten har inte haft en chans att nå den bollen, men det blir ändå offside och mål bortdömt. Och det här är ju ganska liknande. Han är ju i skottlinjen, han flyttar sina fötter. Det är klart att han påverkar lite grann då. Sen hade det ske aldrig tagit den ändå, men han påverkar ju genom att sitta där.
Men då säger jag så här: han är inte i skottlinjen när skottet slås. Han är i skottlinjen först när Maguire har styrt bollen mot honom. Så att han påverkar inte spelet i skottögonblicket, i tillslaget som ska bedömas som offside. Utan det är först när Maguire styr bollen mot honom som han hamnar i bollriktningen.
Ja, men Maguire, det bedöms väl som deflection, hans touch på bollen. Det bedöms väl inte som att han spelar på bollen, utan det bedöms väl som deflection. Ja, och det är ju en skillnad.
Men det som har varit den officiella förklaringen är inget av det vi har sagt, utan det som är den officiella förklaringen som har kommit från Premier League är att han döms för att vara offside för att han skymmer De Gea. Det är deras egna ord. Och det är ju skitsnack. Det är klart han inte skymmer De Gea för en sekund.
Fast i och med att bollen är längs marken.
Ja, alltså
han ligger.
Han skymmer ju inte, han skymmer inte De Gea i skottögonblicket. Han skymmer ju inte De Gea, men det måste ju vara någon decimeter av bollen som är skymd när han sitter där han sitter, eftersom han flyttar fötterna.
Någon gång i bollbanan som han gör ändå.
Ja, det är det.
Det måste man ge
honom. Jag tycker att
alltså jag tror att många tycker att det ska vara mål för att man vill ha mål. Och jag tycker nog också att regelverket borde vara så att det borde vara mål, tycker jag. Men jag tror inte regelverket är så. Jag tror regelverket är att är du i bollbanan och du flyttar fötterna, då har du ju påverkat det på något sätt.
Men han är ju inte i bollbanan. Alltså, offsiden ska ju bedömas i tillfället där bollen lämnar foten på den som passar eller skjuter. Eller hur? Det är där vi fryser bilden. Ja. Det är där i offsiden. Där är han inte i bollbanan.
Men bollbanan blir ju på så sätt.
Precis,
så.
Men då måste det bedömas som en ny situation i offside-regeln. Det är min åsikt.
Är det jättesvårt att bedöma på liksom just deflections, hur man ska hantera dem. För deflection ska ju inte påverka som att den spelaren har då aktivt lagit bollen. Så är det fortfarande en offside.
Jo, men om det...
Vi kan konstatera så här, det här är en sån där situation som leder till diskussion. Man hade gärna haft någon regeltorkare som hade klargjort exakt vad som gäller. Men jag tycker inte det är glasklart åt något håll.
Jag tycker det är en otroligt intressant situation på många sätt. Så
det är en
väldigt intressant situation. Ja.
1-1 blev det i alla fall, och det öppnar upp lite grann då i den här kampen om Champions League-platserna, eller öppnar upp lite grann, för det var många i den striden som förlorade poäng.
Som varje omgång, höll jag på att säga. Ja, det känns precis. Som man klarar sig på oavgjort att hänga med där ändå. På något sätt.
Ett av de lagen var Tottenham, som fick 0 poäng hemma mot Wolves, som då å andra sidan är det laget den här omgången i kampen om de där Champions League-platserna som faktiskt tog alla tre. Det är till sådär 3-2 resultat. Det är liksom det Tottenham sysslar med just nu. Det är så otroligt omorinjuskt. För att även om Kane är skadad, Heung-min Son är skadad, så gör de ju ändå 2 mål i den här matchen och leder den här matchen. Men de är inte förmögna just nu att stänga ner en fotbollsmatch. De har inte det riktigt i sig just nu, Tottenham. Och det kanske förvånar, men de är inte riktigt där. Och Mourinho kanske inte är rätt person att göra det. För att om det är någonting man ska ha Mourinho till, så är det precis det här. Du får med dig en ledning. Du har ändå duktiga backar och liksom duktiga mittfältare i det här med försvarskvaliteter. Men någonstans så finns inte strukturen och kvaliteten i det här laget just nu för att hålla tätt, helt enkelt. De släpper in bollar i varenda match.
Det är ganska konstigt till att börja med att Toby Alderweireld är på bänka den här matchen, kan jag tycka. Alltså på tal om kvalitet i försvarsled, att han känns
som... Samtidigt har ju han varit lite... Han har ju vacklat på slutet. Ja, han har ju vacklat rejält på slutet. Alltså.
Ja, men ändå liksom...
Ja, alltså, jag tycker att han har varit svag. Jag tycker de andra har varit ganska svaga också i försvaret. Så att jag kan köpa att Alderweireld sitter på bänken. Men de som spelar där gör det inte sådär jättemycket bättre, kan jag känna. Sen så möter de ju ett Wolves som verkligen fungerar just nu, som gör väldigt mycket mål. Det är inte bara det att Tottenham inte lyckas få ihop det försvarsmässigt. Det är ju också Wolves som är otroligt svåra att möta och som gör väldigt mycket mål för stunden. Diogo Jota är ju i otrolig form. Jimenez, Doherty med både mål och assist, är ju en, alltså han är ju en poängspelare som smyger lite utanför det där rampljuset som Jimenez och Jota, och eller Jota ska man kanske säga, och Adama Traoré såklart, men Doherty har gjort en riktigt fin säsong och är inblandad i mycket offensivt. Men annars är det ju den där trion med med Traoré, Diogo Jota och Jiménez, de är ju tunga att möta.
Också det... nu när Jotas målskytte har vaknat till liv lite här nu den här senaste veckan. Han har ju bara öst in mål från ingenstans i princip.
Ja, precis.
Ja, de har ju ett otroligt bra balanserat lag med dels då det organiserade försvaret och sen de där tre som de alla tre tillhör ligans liksom den där skaran av de mest undervärderade spelarna. Raúl Jiménez har ju vi nämnt tidigare att han kanske är den mest undervärderade spelaren i hela ligan. Mm. Han är ju en klassspelare. Absolut. Som definitivt hade förstärkt flera av lagen på topp 6 där uppe som striker. Mm. Jag tänker på Manchester United och
Chelsea
hade ju haft stor nytta av honom. Jag tror att han hade ju varit jättebra för ett lag som Arsenal. Om Aubameyang ändå ska spela där på flanken som de använder honom, då hade de ju haft jättenytta av Raúl Jiménez där framme. Nej, jag tycker han är fruktansvärt bra på väldigt mycket också. Han kan göra mål, han kan länka samman spelet, han kan sysselsätta en backlinje. Nej, han är en riktigt, riktigt bra forward. Och sen Traoré vet vi ju att jag menar, nu hade han ju en sån där aktion, det var ju så roligt där i början av matchen där han skulle sprinta förbi en spelare med sin fart där. Och så bara slog han fram bollen 20 meter så går det inte inkast. Och så ser han ut som en Division 3-spelare. Precis som han såg ut förut, du vet när vi mindes honom där från Aston Villa och så vidare. Ja, men nu gör han ju det ganska sällan. Nu är det ju oftare att man slås av hur bra han har blivit i sitt beslutsfattande, hur skicklig han är och... han är ju fruktansvärt jobbig att möta när man liksom själv trycker på och så ska det komma en omställning och så får man hans snabbhet emot sig.
Men jäklar vad stryk han fick i den här matchen. De hade ju bestämt sig för att de skulle få stopp på Traoré. Det var en ganska tydlig order. De gick hårt åt honom på många sätt.
Verkligen. Sen är det intressant tycker jag med Tottenham där att Mourinho pratade väl om det efteråt, eller om man pratade om det inför matchen där, att han saknar ju Kane och Son, och det har gjort att han balanserar mittfältet på ett helt annorlunda sätt. Jag menar, han spelar alltså ett mittfält nu med Lo Celso och Harry Winks. Det är inte ett Mourinho-mittfält. Alltså, det är så långt ifrån ett Mourinho-mittfält man kan komma. Mm. Tänk förut när han hade sådana spelare som Makelele, SCN. Alltså, han är ju alltid... Matic hade han. Han vill ju alltid ha stora, starka mittfältare som kan liksom vinna andra bollar. Det har ju varit hans sätt... Jeremy var ju hans favoritspelare nästan Chelsea när han var första vändan där. Och liksom, det är ju så långt ifrån vad Mourinho är. Och jag tror nu att han famlar väldigt mycket efter... För han vet inte riktigt. Han har ju varit utdaterad länge enligt mig. Men han famlar just nu för han vet inte riktigt hur han ska hitta tillbaka till ett vinnande koncept. Det är klart att han lider jättemycket av att Kane och Son inte är med. Men han har inte riktigt receptet för att liksom hantera det som har skett inom fotbollen. Det var ju intressant det där med, det var någon statistikuppgift på hans... Jag vet inte hur många senaste förlusterna var. Det var alla var mot yngre tränare. Och jag menar, han blev ju totalt utklassad rent taktiskt av Nagelsmann i Champions League i första mötet där. Red Bull Leipzig var ju så mycket bättre taktiskt än vad Tottenham var i den matchen. Och Nuno nu, portugis, betydligt yngre än vad Mourinho var. Han vann ju tränarmatchen i den här matchen också. Och det... Vad sa du?
Mendes derby.
Precis. Och det säger någonting om att tiden har sprungit förbi Mourinho sen länge såklart. Men nu kanske allra mest. För nu försöker han ändå vara offensiv. Jag menar, du kan ju inte kalla det något annat om du spelar med Lo Celso och Winks på centralt mittfält. Det är klart du är offensiv då. Mm. Alltså du har i alla fall balanserat ditt lag offensivt. Mm. Och då blir det 3-2. Vilket hans matcher aldrig slutade förut. Det blir aldrig 3-2 när Mourinho var tränare om du går tillbaka 10 år.
Nej. Nej, verkligen inte.
Det är första vändan i Chelsea där till exempel. När de släppte 15 mål på en hel säsong. Liksom. Men inga 3-2
precis. Men
då.
Även hans tid i Inter och hans tid i Real Madrid också för den delen. Det var inte svängdörrar.
Nej, det är alltså Mourinhos lag tidigare, de har ju varit liksom defensivt stabila och levt på individuell kvalitet framåt till ganska stor del, sylvassa kontringar och så vidare, och såklart det kostar för dem att Son Kane är borta. Mm. Det är det att man, ja såklart Bergwijn och Moura, det är snabba spelare och så vidare, men bara att Mourinho spelar med en falsk nia i Delle i princip. Ja. Bara det är ju, det är ju inte som Mourinho överhuvudtaget, bara att Eric Dier, även om han var ganska katastrofal i början av Mourinhos tid, var ju en spelare man förväntar sig kanske skulle vara så här tydlig stoppkloss på ett mittfält.
Ja. Ja. Ja.
Nu så spelar han mittback igen, det var inte riktigt trodde kanske, utan snarare att man, Mourinho brukar snarare flytta upp en mittback.
Där vi
har ju en mittfältare. Jag tycker han också får ta på sig första målet Wolves gör, snarare än Tanganga som är där och fipplar lite när bollen kommer in. Men Dier måste ner och stänga den bollen så att den inte kommer in mellan backlinje och målvakt. Han gör det halvdant och då får den komma in, och så missar ju Tanganga lite när den väl kommer in där inne. Men alltså, Dier har inte varit bra alltså. Sen Mourinho kom in, och det var ju en spelare som vi trodde skulle få ett lyft.
Mm. Ja, han har inte alls hittat tillbaka till någon slags form. Och, då tajtar det till sig i topp 5 helt enkelt. Om vi ska prata om en femte plats som en Champions League-plats, det vet vi inte vad vi ska göra. Men det tajtar till sig även ännu högre än så. Vi kommer till både Chelsea och Leicester som båda tappade poäng i helgen, men vi börjar med det som hände till slut då, nämligen att Liverpool förlorade en ligamatch. Det var över ett år sedan det hände senast. Den gången var det med minsta möjliga marginal mot Manchester City, och du vet, bollen som var en centimeter från att vara över. Den här gången var det ingen snack. 3-0 till Watford borta i strax norr om London där, och ja, det var ett ganska rättvist resultat. Watford var det bättre laget. Liverpool kom inte upp i alls i den kvaliteten som framförallt försvarsmässigt som vi liksom har vant oss vid, att det släpps inte till speciellt mycket enkla billiga mål, och det görs inte, men så var det den här gången, och ja, så blev det helt enkelt. Det var tvunget, det skulle ju hända förr eller senare. Man kan inte gå, det är ju fotboll liksom.
Man ser en tår i ögat som rinner ner för Sygs kind där samtidigt. Konstaterar detta.
Det var ingen matig analys av det hela. Det var mer ett konstaterande att det skedde. Jag vill höra mer djupt i den här matchen.
Vi kan gå lite djupare in i den här matchen också. Vi ska komma ihåg också att Watfords kanske bästa spelare under de första 20 minuterna var ju Deulofeu. Som sen blev avskadad och vad som verkar kunna vara en ganska allvarlig skada faktiskt. Får väl återkomma, jag har inte sett något läkarutlåtande än vad som blev där, men det såg inget bra ut. Så att Watford får ju egentligen åker på en supersmäll där. De börjar väldigt bra, och Deulofeu är väldigt bra, ser sådär ut som han gör. Var fjärde match ungefär, att han ser ut som en världsspelare i stort sett. Men det liksom spelade inte så stor roll, för det här var Watfords match. Joe Gomez hade gått ut, Dejan Lovren har kommit in, inte spelat speciellt mycket den här säsongen. Ska säga då, det här är alltså femte ligamatchen som Van Dijk förlorar med Liverpool. Det säger någonting också, han har ändå varit där ett tag nu. Att han har bara varit med om 4 förluster tidigare. Så jag kommer ihåg att i 4 av de 5 matcherna så är det Dejan Lovren som har stått bredvid honom.
Men det är ju svårt att skylla på Dejan Lovren i den här matchen.
Nej,
sett i målen.
Det är ju inte Dejan Lovrens fel. Jag tycker att ett av målen får Van Dijk ta på sig.
Ja, definitivt. Mm. Det får han. Det andra där när han står och sover och tror att det ska bli inkast eller vad det är.
Ja, han måste vara mycket mer uppmärksam där. Och sen så 3-0-målet är ju Alexander Arnold som slår en huvudlös passning bak. Han ska bara rulla hem den till Alisson och ser inte att vem det nu är som står där.
Det är väl Sarri där också, va?
Ismaël Assar som står där kanske. Och Troy Deeney slår in den till slut.
Otroligt vackert avslut av Deeney där.
Det var ett fint avslut.
Kyligt att bara lätta den på det här sättet. Oftast när det är ett mål som är öppet eller halvöppet och du får det här läget, så bara krutar du ju på. Han tittar, placerar den över huvudet vackert på Van Dijk. Oerhört snyggt tycker jag.
Ja. Vad tycker du var i Watfords försvarsspel då som gjorde det svårt för Liverpool? För annars har de ju liksom alltid kommit till mål. De har alltid kommit till massa chanser. Även när de inte har spelat så himla bra, så har de ju alltid haft den där förmågan att ändå skapa chanser.
Ja, det har inte riktigt, det har sett lite trubbigt ut senaste tiden ska sägas. Det, jag vet att Klopp inte ville erkänna det efteråt utan tyckte att nej, men det var, jag vet inte, sett någon nedåtgående trend. Men jag tycker ändå att man har sett en liten formdipp faktiskt på, egentligen sen Jordan Henderson klev ut, sen han drog på sig den skadan, så tycker jag att man, det finns inte samma tempo på mittfältet när Henderson inte spelar, och det var tydligt att det var det Klopp och hans stab ville förmedla ut på planen, liksom öka tempot i passningsspelet. Det gick lite långsamt. Henderson har förmåga att styra de där matcherna när man har mycket boll, som ju Liverpool såklart hade under stora delar av den här matchen, och att kunna styra tempot på ett sånt sätt så att öka takten och kunna ha en känsla för när bollen ska med lite högre tempo spelas ut på kanterna, men det var inte mycket som stämde. Salah sprang, rev och slet och utmanade, lyckades inte med speciellt mycket. Det var samma sak med Mané. Det är klart att de skapar en del halvchanser, men lyckas inte med speciellt mycket. Det närmaste är väl Adam Lallana när han kommer in. Han har ett distansskott som går i stolpen. Det är väl det närmaste de kommer.
Men det känns ju som att på sista tiden också man tar Atletico-matchen med att på något sätt man lag verkar ha hittat nyckeln för att stänga Liverpool, även om Liverpool har haft en liksom formsvacka nu sista matcherna, så det går att stänga dem.
Ja, absolut. Jag tror inte att det är så mycket, det där har man kunnat göra mot Liverpool tidigare också. Det där har väl varit sättet att spela mot Liverpool. Sen har under stora delar av förra säsongen och den här säsongen Liverpool hittat ett sätt att ändå hitta igenom när lagen spelar så här. Att det har funnits så pass mycket. Det har alltid funnits någon som har kunnat göra någonting utöver det vanliga. Alltså ett inlägg från Alexander Arnold, en individuell prestation från Sadio Mané, eller en kombination med Firmino Salah. Alltså någonting som bara inte man har lyckats få rätt på. Och i den här matchen så var det ingen som riktigt lyckades med det där utav fronttrion. Och då blev man nollade, och samtidigt då en lite slarvig försvarsinsats skulle jag väl ändå säga. Från en backlinje som inte slarvat speciellt mycket den här säsongen. Men, och då blir man straffade. Och Watford gjorde ju en bra match även på Anfield, ska jag komma ihåg. Att de kunde nog ha med sig den prestationen. Även om det blev förlust den gången så hade de ju stora chanser. Och Ismail Assar som gör två mål i den här matchen och är ju fruktansvärt viktig för dem. Han brände ju jättelägen då. På Anfield, så de hade nog ändå en känna att vi kan skaka det här laget, vi kan göra någonting. Vi är liksom inte slagna på föran där. De gjorde en så pass bra match på Anfield, och sen att de har fått tillbaka Ismail Assar som ju är deras bästa spelare skulle jag vilja hävda, bytte ju ut honom såklart i mitt fantasylag.
Fick du inga fantasypoäng på det heller då? Alltså?
Nej, inte ens det. Bytte ut alla mina Watford-spelare.
Ska jag inte spela fantasy med hjärtat psyk? Det går inte.
Ja, men jag kan inte göra det på något annat sätt. Det blir för tråkigt. Så är det. Det fick man ju äta upp. Jag har aldrig förstått det där med folk som spelar mot sitt eget lag. Ja, men förlorar vi matchen så vinner jag i alla fall pengar.
Ja, det har inte jag heller förstått, det känns också så här.
Ja, det lirar inte för mig kan jag säga.
Då gillar man pengar lite för mycket.
Ja. Men ja, det var min bästa analys av den här matchen. Jag hade ingen. Det var också intressant att Naby Keita inte ens var på bänken efter sin ganska svaga insats mot West Ham senast. Så undrar fan, det var väl snack om att han var inte helt frisk, men ja.
Man måste ju ändå fortsätta säga att det här, jag vet inte om man ska kalla det experiment, utan det är ju ett drag liksom, det är ju så de spelar nu Watford. Men att spela Doucouré som 10, att ha en liksom bollvinnande mittfält som 10, jag tror att det är bra för den typen av lag att spela på det sättet liksom. Man kan, det är underskattat att spela en lite liksom mer robust, hårdare, tuffare spelare som en 10 lite längre fram. Jag tror att det,
ja. Ja, men här är ju, det gör ju Liverpool med Firmino. De har ju en bollvinnare som nummer 9.
Ja, men det är ju en bollvinnare som gör mål och gör drömpassningar också. Ja, Doucourés styrka ligger inte riktigt där kanske.
Ja, så var det. Är du nöjd med den analysen, Kalle?
Absolut, vi kan ju nämna Watford där, för att jag för mig att i podden sen, för det var ju förra veckan som vi snackade lite grann där om att nu börjar de dippa igen här. Mm. Nigel Pearson-effekten har avtagit, nu blir det tufft för dem, men nu studsar de tillbaka med den här, nu ger de sig själva chansen ordentligt.
Nu klättrar de ju upp också, förbi sträcket.
Så att, ja, det blir ett jäkla raffinerat drama där i botten, och det ser vi verkligen fram emot att följa.
Mm. Ett annat lag som är inblandat i botten striden är Bournemouth som tog emot Chelsea. Bournemouth som också har sett riktigt bleka ut under stora delar av den här vintern. Men Chelsea gör så där lite grann som de gjorde i början på den här säsongen, att de inleder starkt och de får ledningen, men så är andra halvlek så är, som att de tappar koncentrationen lite grann. Samtidigt som Bournemouth gör det väldigt bra och sätter ett väldigt tryck framåt i början på andra halvlek och får ju faktiskt två bollar med sig. Jefferson Lerma med en fin nick på en hörna där, och Joshua King också då efter ett fint anfall. Men Marcos Alonso
han har varit
räddade ändå en poäng till Chelsea till slut, men det var nog inte vad Chelsea hade räknat med, men vi har sett det här förut från Chelsea, att de lyckas inte hålla den här höga kvaliteten hela matcherna igenom, och det här är ju såklart en trea de hade behövt i den här jakten, för nu kommer ju till exempel ett Wolves bakifrån med full fart. Nu tappade ju både United och Tottenham och så vidare poäng då, men så det kanske inte kostade så mycket egentligen, men den här typen av förlust eller poängtapp ska jag säga, det var ju faktiskt oavgjort, kanske man inte har råd att göra om man ska spela Champions League nästa säsong, det vet jag inte,
för Bournemouth är ju inte så starka. Deras trend är ju oroväckande. De fick ju en ganska rejäl uppläxning av Bayern där i Champions League, att visa de unga spelarna att det är en bit kvar. Och det, känslan är att de kommer att få kriga för den där Champions League-biljetten här i slutet av säsongen. De kanske tar den till slut, men de kommer jäklar i mig få kriga för den.
Ja, verkligen. Och jag tyckte inte heller att det var Bournemouth som kom upp i någon slags exceptionell liksom kvalitet heller. Det var egentligen Chelsea ganska mycket som släppte in dem i matchen och gjorde det, jag vet inte. Den där försvarslinjen som de har i Chelsea, den har en, nu ställer de upp en trea då med Christensen, Aspilicueta och Tomori, och det är klart att det finns misstag där i liksom. Aspilicueta som central mittfältare då i en trea. Ja, jag vet inte. Det kanske inte är det starkaste, även om Aspi är liksom en trotjänare för Chelsea och han har varit väldigt bra under väldigt många år, och han har varit ganska bra i perioder den här säsongen, så är det kanske inte en spelartyp som jag helst hade sett.
Fast
som...
i en trebackslinje tycker jag ändå att han tillför liksom. Han har ändå, om du spelar trebacks, då vill du ha mittbackar som också har fötter.
Ja, visst.
Och det, om något har ju Aspilicueta. Tråkigt lite kan jag tycka att Tomori nu är tillbaka och får spela, gör en ganska svag insats här liksom, i en sån match som han kanske skulle klivit fram i för att ta den här platsen som han förlorat nu under säsongen. För det är en spelare i alla fall jag vill se få mer chanser än vad han får.
Ja. Filip Billing väldigt bra igen. Han är formstark.
det var inte det första jag förväntade mig höra när jag satte mig i studion idag. Filip Billing är bra igen.
Ja. Ja, men det var ju en smart värvning tycker jag av dem. Ja. Jag trodde nog att han skulle vara bättre den här säsongen än vad han varit. Jag tror han skulle få ännu större inflytande, för när han plockade så kände man att han hade en nivå som var betydligt högre än de andra där i Huddersfield.
Ja. Ni som sannolikt sett mer Bournemouth än vad jag, nu gjorde ju Lerma mål i den här matchen, men jag har varit lite nyfiken på hur han har sett ut i Premier League med tanke på liksom prislappen han hade.
Nej, alltså han har ju varit en flopp får man faktiskt säga. I alla fall inte kommit upp i närheten av den kvaliteten som man förväntar sig med den stora pengen. Så jag tror att när han satte kvitteringen här så betyder det nog väldigt mycket för både honom och Bournemouth faktiskt. Nu har ju Bournemouth ska de till Anfield i nästa match, Och de ligger ju skrynkligt till där nere runt strecket, så att för dem var det en jätteviktig poäng. Och, men kunde såklart fått alla tre med sig om det inte vore för Alonso då på slutet som ju är inne i ett otroligt målstim. Han har ju
han har hittat tillbaka till det lite.
Han har ju en sån jävla slägga med vänstern alltså.
Jag vet inte, men just Lermas, jag vet att jag blev ju helt lyrisk, jag som La Liga-vurmare, när Levante som första La Liga-klubb i mittenskiktet faktiskt tar ordentligt med betalt för en spelare som har gjort succé där. Och att Bornem sen hostar upp 300 miljoner eller vad det var. Så det har varit intressant att se liksom hur man har prickat på det. Men det känns ju inte som att det har varit 100% i alla fall.
Nej. Var det så mycket de betalade för honom alltså?
Ja, det var ju det som det var ju nästan 300. Men nu kan det ju ha plus minus några 10 miljoner här, men... Det var nästan det att Levante ändå tog ordentligt med betalt för honom.
Det var ju bästa förhandlingen av ett mittenlag eller under halvan.
Nej, men precis. Jag var helt lyrisk. Äntligen. Ja. Det ska kosta att köpa även från La Liga.
Ja, han är ju deras överlägset dyraste spelare i Bournemouth. Och man får väl säga det att Billing var en bra värvning, men de har gjort några lite svagare värvningar de här senaste åren. De betalade stora pengar för en så här, Jordan Ibe, och betalade ganska stora pengar för Dominic Solanke, båda två från Liverpool, som de kanske inte, som de säkert hade kunnat värva för mindre pengar med en bättre förhandling från ett lag med så mycket pengar som Liverpool, som behövde liksom frigöra plats för andra värvningar. Så kanske en litet frågetecken till förhandlings chefen hos Bournemouth, vem det
är. De har ju fått pengar de inte är vana vid att hantera också i Bournemouth. Så är det ju, att deras framgång har ju inte byggts på stora värvningar, om vi säger så. Och nu plötsligt har de en skattkista som de kan jobba med på ett helt annat sätt. Inte vana vid att kunna jobba med de summorna, och då blir det kanske värre.
Sen hade det varit intressant att veta också, det får vi aldrig veta, men hade inte Brooks blivit skadad så hade ju de här spelarna kunnat prestera bättre, för han kände som han var den där spindeln i nätet som länkade allt samman och gjorde verkligen spelare runt omkring bättre också. Så att små saker kan ge skillnad, som jag alltid tjatar om, och jag tror den skadan för Bournemouth var katastrof för den här säsongen.
Ja, det håller jag verkligen med om. Vidare till Norwich-Leicester, fredagsmatchen. 1-0 till Norwich, och Leicester har ju verkligen tappat formen under vintern här. De har inte vunnit sedan 22 januari. Det är alltså 2 poäng på de senaste 4 matcherna. 11 poäng på de senaste 11 matcherna. Och det är ju inte tillräckligt bra. Nu hade de ju en liten buffert med poäng då neråt. Ner till fjärde platsen. Men den krymper. Och den krymper hela tiden. Och framförallt förlorar man mot Norwich. Som ligger tvärsist. Då... är det lite fara och färde ändå, känns det som. Jag ska säga att Vardy har ju inte gjort mål sen före jul.
Det är väldigt intressant. Väldigt
en förklaring
intressant.
Till varför det har gått sämre.
Nej, det är ju... Allra mest vill man ju höra egentligen vad Deluded Brendan säger på Twitter i det här läget. Det är det man tittar efter först. Sen tittar man ju vad Brendan själv säger. Men skämt åsido så får man ju säga att Norwich kommer ju vara en av de bästa lagen som åkte ur Premier League de senaste åren. Alltså. För att rent spelmässigt så har de alltså presterat och segrar mot Leicester. De har slagit Manchester City. Och alla de här insatserna har de gjort med ett eget spel. Det har ju inte varit parkera bussen och liksom spela igelkott försvar. Utan de har ju verkligen ett eget spel som de kan falla tillbaka på. Och jag tror att det är stor chans att vi får se dem i Premier League igen. Om de får bygga vidare på det här. Tyvärr så tappar de väl båda ytterbackarna. Det är väl ganska stor risk att det blir så.
Ja.
Och de kommer ju inte hitta nya ytterbackar av den digniteten. Det är svårt att tro. De är ganska unika att hitta två så unga bra ytterbackar som de har. Men annars, det finns något att bygga på där som jag tycker är genuint och bra. Alltså de räcker inte till den här säsongen tyvärr, men de har ändå visat att jäklar i mig, de kan mäta sig med de allra bästa lagen eller topplagen i den enskilda matchen när de får till det.
Det är ju sällan en nykomling haft så pass många spelare som är värda att hypa, som man tänker att men det här kommer ju vara högvilt på transfermarknaden. Jag tänker liksom Todd Cantwell, kanske inte Pukki kommer vara högvilt, men den impact han har gjort, Emi Buendia, Max Aarons, det är otroligt många spelare man ändå tänker att de här har gjort succé.
Ja, och som det blir då, så kommer väl såklart flera av de här fortsätta spela Premier League då nästa säsong, även om Norwich förmodligen då åker ur. De ger sig själva en liten chans här nu ändå, tycker jag. De är inte helt rökta. Den här trean var ju viktig alltså, men ska se, jag ska få upp tabellen här. Jag tror att det bara är...
Det är väl 6 poäng upp, va?
Det är 6 poäng upp till Watford då, som ligger över strecket just nu. De är tre lag på 27 poäng då. Det är Bournemouth, Watford och West Ham. Och West Ham som också tog 3 poäng i helgen när man besegrade Southampton, som också ligger där. En liten bit högre upp ligger de på 34 poäng, så de är väl ganska säkra, skulle jag tro. Men
och Haller får näta.
Och Haller får...
Och Fornals är bra, vilken grej.
Fornals efter sitt fina mål mot Liverpool senast följer upp med en till fin insats. Så alltså det märktes på något sätt att även om det var en förlust på Anfield för West Ham, att de tog mycket med sig därifrån, att de ändå kunde spela så jämnt och att de kunde skapa så pass mycket. Och att fan, vi är inte så jävla dåliga ändå. Så alltså det är ju ett lag fullt med bra fotbollsspelare.
Men det är så här man förväntade sig inför säsongen, som man gör varje säsong i West Ham, att så här ska det se ut. En Haller som nätar och är så pass nyttig framåt, en Fornal som är lika trixig och intressant på alla sätt som man varit i La Liga tidigare, Antoni som dundrar fram på kanten, och sen får du lägga till Bowen som kommer in här.
Ja,
också.
Jared Bowen som kom på deadline day och som kom ju väldigt hypad, har ju gjort otroligt mycket mål då för Hull, och han höll ju på, han sprang sig ju fri mot Liverpool där också och var nära att göra mål redan där. Det är ju en otroligt spännande spelare som jättemånga som har följt honom i och sett honom i Hull menar håller en otroligt hög nivå. Man har ju inte sett honom så speciellt mycket i Championship, men från det man har läst sig till så är det precis den här spelartypen som stark i djupled, otrolig känsla för vart målet står någonstans. Så, ja, men intressant att han öppnar målskyttet i den här matchen också. Gör det första målet. Det ska bli intressant att följa. Och West Ham då med 3 poäng, de ska ju inte vara där nere, tycker man. Men ska sägas någonting också då om de protesterna som var utanför, för nu man har ju tröttnat på ägarna, Sullivan och Gold, ägarna i West Ham. Var en jättemanifestation utanför arenan i helgen, kommer då fortsätta. Kampanjen liknar ganska mycket den, och det har varit ganska mycket snack. Det var en gemensam aktion på Anfield förra veckan. Man har haft mycket kontakter med Spirit of Shankly, som är väldigt drivande i den situationen som var då 2009-2010 när Hicks och Gillette hade kört Liverpool i botten, och de var ju nära faktiskt att gå i konkurs. Man ska komma ihåg hur jävla illa det var i slutet där, att det var ju faktiskt banken tog över kontrollen över klubben. Och har ganska mycket samtal de supporterklubbarna emellan. Och West Ham supportrar gör vad de kan just nu för att försöka få till någonting, något skifte i ledningen. Men det är inte det lättaste att göra sig av med dåliga ägare.
Det har vi sett på andra orter i den här ligan, om vi säger så, tidigare.
Ja, verkligen.
En lite norrut bland annat.
en lite norrut som är rätt trötta på sina ägare. Men vi har sett det på väldigt många håll. Vi har sett det i Charlton, vi har sett det på lägre håll. Det är många ägare som är där av andra anledningar än vad supporterna skulle se att de var, om man säger
det. Är väl då... inte Blackpool som har haft jätteproblem med det där?
Blackpool har haft jätteproblem bland annat, och med flera. Så är det ju.
Man kan säga, vi har väl varit inne på det förr här också, att West Ham är ju den klubb som är inblandad i det, som skulle förlora absolut mest på att åka ur, sett till truppen de sitter på,
ja.
Ambitionerna som ändå har funnits i den klubben väldigt länge.
Skulderna de har dragit på sig under de här senaste åren, trots att man egentligen har fått en arena gratis. Skattebetalarnas arena fick man. Man har ändå dragit på sig otroliga skulder. Alltså vanskött på så många sätt. Man har misslyckats med nästan allting man har tagit sig för.
Så länge 51%-regeln inte finns så funkar inte kommundoping. Är det inte så det funkar?
Det är uppenbart. Ett lag som dock verkar bättre skötta och som har en ägare som jag tror fansen är mer nöjda med, även om det börjar se lite halvskakigt ut på plan, det är Brighton som har då, heter han Tony Bloom, va?
Stämmer.
Gamla pokermiljonären som ägare, som har tryckt in ganska mycket pengar i Brighton. Förlorade i helgen med 0-1 hemma mot Crystal Palace. En ganska tung förlust där, Brighton är liksom som de är. De har ett spel, de har ett grundspel och det är ganska mycket på planen som stämmer, men de saknar ju verkligen en naturlig avslutare. Mopai startade, Glenn Murray kom in. Det räcker inte riktigt, samtidigt som Crystal Palace skapade desto mer. Jordan Ayew gjorde målet, väldigt, väldigt fint framspelat av Benteke ska sägas. Jag vet inte vad ni såg situationen med Wilfried Zaha och Cheng Tosun på slutet när de kommer helt fria med målvakten båda två.
Ja, det var roligt.
Ja. Cheng Tosun har inte tänkt att passa Wilfried Zaha där. Men han ska dra målvakten, så gör han det så dåligt så att bollen studsar in framför fötterna på Zaha i alla fall. Fast som hamnar i dålig vinkel då, han liksom stöter in i stolpen.
Med höger yttersida ska jag säga, istället för att använda vänstern.
Ja. Det var mycket som var svagt.
Ja, det får man säga. Nej, men vill de göra mål där, då ser de ju till att göra mål genom att bara gå isär och spela runt målvakten. Men Tosun var inte så intresserad av det.
Nej, han
kanske har målbonus i sitt kontrakt, jag vet inte.
Det har han säkert. Det var så roligt var ju också att själva dragningen blev till en passning.
Ja, det var så
svagt utfört.
Man hade ju velat se om Tosun firade det här målet ifall nu Zaha gjort det han skulle göra det.
Ja, det hade han förmodligen inte gjort alltså.
Nej, det var svagt. Men i alla fall ett Brighton som får kika lite neråt då, kanske se sig för.
28 pinnar nu, det är ju bara en poäng ner.
Det är bara en poäng till de där,
en del lag, de där, men det är bara en poäng.
Trion då som ligger där just nu. Nej, det är kan bli tufft för Brighton. Som tur är, alltså tittar man på lagen under också, så just nu har de Watford och West Ham nedanför sig då. Det tycker jag är två lag som jag tror kommer sluta över dem i tabellen.
Du tror det ändå?
Ja, jag tror det. Och då är det ju Bournemouth, Villa och Norwich man ska hålla bakom sig. Och det tror jag är deras chans. Dels att de har en poängmässig avstånd ner till Norwich, som jag tror att Norwich får svårt att ta igen. Ett Bournemouth som visserligen gör en bra match mot Chelsea här, men som jag tycker ser ganska svaga ut oftast när man ser dem. Och sen ett Aston Villa som såklart kan, jag ska säga så att Aston Villa har faktiskt en match mindre spelad också, så att skulle de då vinna den matchen som väl är mot Sheffield United då. Så ligger man på samma poäng som Brighton, så att det blir viktiga poäng framöver här. Och faktiskt en ganska bra bottenstrid. Alltså normalt sett har vi sett liksom, det har funnits ett eller två riktiga plankor som man tycker att fan, de här är inte bra liksom. De här kommer att, alltså vi säger Sunderland för ett par år sedan som bara var så jävla bedrövliga.
Cardiff
och sådär. Men jag tycker inte att vi ser i år. Det är faktiskt, det är ganska bra.
Nej,
kvalitet.
Det är väldigt bra kvalitet
hela vägen igenom. Även Brighton som vi varnar för nu, det är ett ganska bra lag. Som kan störa de flesta.
Bara det faktum att vi har en hel del klubbar i det här bottenskiktet som faktiskt har behållit sina tränare hela den här säsongen säger ju en ganska stor del. Alltså vanligtvis ett lag som Norwich hade ju inte suttit med Farke hela säsongen när man låg sist, men det har ju sett för bra ut för att man ska kunna göra sig av med honom. Ja. Det finns ju inga argument för att göra sig av med honom, för att det har faktiskt sett väldigt bra utsättning material, men man har ändå så pass dålig poängskörd. Jag vill ju ändå även dra in Southampton och Newcastle i den här diskussionen, även om Southampton på 34, Newcastle på 32, titta på form och så vidare. De kan mycket väl bli inblandade i det här också med några förluster på rad här.
Mm. Det som jag tycker är intressant är att många av de här klubbarna har ju en långsiktig vision och en ganska smart plan och jobbar efter. Webber, sportchefen i Norwich, var ju tydlig med det inför säsongen. Han pratade om att vi kommer inte förköpa oss. Vi kommer inte agera kortsiktigt, utan de gjorde ju snarare en kalkyl att vi kanske åker ur den här säsongen, men då kommer vi fortsätta bygga på sikt. Mm. Så att jag tror att de sitter kvar med Farke även om de skulle åka ur. De är jättenöjda med honom och det jobbet han har gjort där. Om du tar så 15 så tror jag att de känner att de har en jäkligt skicklig manager där i Fassenhotel. Ja. De kanske känner till och med att den tränaren är så bra som vi kan hitta. Jag tror att de känner det. Och det finns ingen anledning att byta där. Det är inte så att Tony Pulis eller någon från det där gardet skulle göra det bättre. Utan de har en väldigt bra tränare där. Och det handlar mer om att ta sunda beslut. Och det tycker jag det är nog hälsosamt.
Det tas ju mycket mer sunda beslut i allmänhet i den här ligan nu för tiden, känns det.
Ja, alltså, ja, även så är det nog.
Förutom i West Ham då.
Ja, men det är ju ett eget kapitel.
Och jag tror inte att Graham Potter hänger löst heller i Brighton.
Nej, inte när han signade det där långa kontraktet. Det var ju som att han fick mandat där att bygga på sikt. Och jag tror också samma sak där. Man tittar, jag påminner ju alla om det där med Brighton. De tittar på deras trupp. De ska ju vara där nere. De ska ju vara runt strecket. Allt annat, det är ju en överprestation.
Ja, verkligen. Vi har fått en massa frågor också. Vi ska försöka ägna oss lite åt dem innan vi stänger butiken. Vi har fått en från... Simon Johansson. Han skriver: Lindelöf visar återigen att han inte har tempot, styrkan eller huvudspelet för Premier League. Har han spelat sig ur startelva nu och kanske även truppen när Tuancebe är tillbaka? Är ju bara Solskär och Viasat studion som tyckt att han presterat sista tiden. Jag tycker det är lite hårt mot Vigge.
Det tycker väl jag också att det är. Det känns som att Lindelöf idag, jag tycker att det bästa alternativet de har fortfarande, så länge de spelar en fyrbacks, det är Lindelöf Maguire. Jag känner att Erik Bailly, det är vad han visat och så vidare, så tycker jag att han är för rörig för att spela liksom, som när han har två mittbackar i en trebackslinje när han får gå upp och stöta hur han vill och ändå ha täckning bakåt, det funkar ganska bra. Men jag tycker ändå att Lindelöf, man ska inte vara, det är lite hårt skulle jag vilja säga. Jag tycker fortfarande han tillför ganska mycket.
Kalle, vad är din Västerås-take på Lindelöf?
Ja, nej, jag tycker också att det är lite hårt. Sen har han ju, han har en utmaning i luftrummet i den här ligan. För det är många stora, starka forwards som är tunga att möta där inne i boxen. Och där har han sin utmaning varje vecka. Jag tycker att den biten har ju för lagets del blivit så mycket bättre nu när Maguire är på plats. För han har ju den där storleken och längden och även auktoriteten i luftrummet. Att han städar ju undan ganska mycket av det där. Men just när det blir dueller för Lindelöfs del, så ibland så kommer han till korta. Men jag tycker inte han har spelat sig ur lag. Det tycker jag inte.
Det är som att titta på Joe Gomez i Liverpool egentligen. Det är inte mycket till huvudspel där. Men där har du ju en Van Dijk som i princip räddar upp det mesta också. Man ska dra en parallell där.
Ja, han är ju han är bra på huvudet, Van Dijk.
Ja, han är ju det. Ja, Joe Gomez är väl inte jättestark, ja, tycker jag i alla fall.
Okej. Men det är inte två, så det är lite skillnad när Matip spelar bredvid där, som ju också är nästan två meter lång. Men de har mer nytta så som de spelar. Nu vill ju Solskjaer stå lite djupare och gå på kontringar. Då blir det lite mer så. Liverpool står så väldigt högt med sin backlinje. Då har de mer nytta av en snabb Joe Gomez då, som ju Matip är ju väldigt långsam i jämförelse. Vi fått en fråga från Joakim Feldin. Han undrar: varför anställer de inte typ 8-10 personer som enbart dömer VAR, så att det blir mer enhetlig bedömning och på sikt snabbare beslut? Alltså VAR-specialister, domare som bara sysslar med det.
Nej, men det segregerar ju domarkåren skulle jag säga. Jag tycker ändå att, alltså, om du ska ha VAR, sett faktiskt domare som är ute på plan och vana vid det där, tycker jag. Jag gillar systemet man har i La Liga bland annat, där det verkligen är även de absolut mest profilerade domarna, de sitter i VAR-rummet på Granada i Bar ibland. Att man ändå roterar på det sättet. Jag tycker att...
Då gör de ju i Premier League också där.
Ja, jag tycker att det är rätt sätt att göra det på, om man nu ska ha det. Vilket jag inte heller tycker man ska ha, ska tilläggas. Men då tycker jag det ska vara domare som är vana vid att vara på plan, som också sitter i rummet, som förstår vad det handlar om på planen. Nu har ju inte det varit någon supersuccé i Premier League i år kanske.
Nej, men man kan ju få Mike Dean i varurummet ibland och då vet man ju att...
Och det vill man ju.
Går det till bedömning, då har han redan tryckt på den där overruled-knappen så jävla fort så att det...
Han
bildrutan har inte hunnit visas.
Han vill ju kunna dela ut liksom digitala kort också genom VAR-systemet, om man kunde.
David Raxén skriver Chelsea 14:e plats sett till de 16 senaste omgångarna. Eftersom alla kidsen är skadade så ligger det ju på de erfarna spelare, så är det rättvist. William, Pedro, Aspi och så vidare ligger typ på nivå Burnley. Vad säger du, Kalle?
Det vet jag inte riktigt. De har ju kommit in i en svag trend. Det är ingen tvekan om det. Men det gör ju lag ibland. Jag tror inte man ska dra så drastiska slutsatser. Utan jag tror att de kommer sluta med att ta en Champions League-biljett. Men de kommer att hacka lite på vägen in i mål. Sett till hela säsongen då, så kommer den i alla fall anses vara lyckad. Det är naturligt, tycker jag, när man som är mycket unga spelare, att det går lite upp och ner. Jag tycker det är fullt naturligt.
Tobias Nygren skriver i den vackra sporten bandy, det här är då han som tycker, meddelas det alltid högtalarna när det läggs till tid. Till exempel om någon legat skadad så berättar man direkt hur mycket tid som lagts till vid den situationen. Är det något man borde införa i Premier League? Nu känns tillägget ibland godtyckligt. Ska säga det, det finns också ganska starka röster för effektiv speltid.
Nej.
Effektiv speltid hade ju behövt när Getafe spelar i ditt La Liga där. För att de slog ju något rekord här, hörde jag, i Europa League.
Det 42 minuter var bollen i spel. Det är precis så man ska hantera Ajax.
Det är otroligt.
Det var något av det vackraste jag sett.
Effektiva speltiden till 42 minuter i den matchen. Det är helt ofattbart.
Men
jag tror ändå inte på effektiv speltid, utan jag tycker att fotbollen ska göra som de alltid gjort. Däremot ska man bli hårdare. Man ska bli hårdare på när folk håller på att slöa vid inkast och sådär, tycker jag. Och man ska se det noggrannare.
Jag förvanskade ju frågan lite grann här. Han undrar ifall man skulle göra som i bandy, att meddela, tillbaka, nu lägger vi till en och en halv minut för den här
tillbaka incidenten. Till frågan, så tycker jag att det är en ganska bra idé. För att jag håller med om att jag tycker också att det blir godtyckligt nu. Det känns det i alla fall, tillägget. Så kanske inte är det, men det känns godtyckligt.
Det håller jag helt med om. Måste väl tilläggas också att vi också älskar bandy, med tanke på att vi ändå sänder bandy elitserien här på
Absolut,
Sportbladet.
Fan, bandy är jättefint. Eller hur, Kalle, i Västerås?
Absolut, jag är uppfödd med bandyfinaler i Västerås på studenternas och så vidare. Så att jag har absolut en liten del av mitt hjärta som klappar för bandy.
Sista frågan innan vi bara rundar av det här, från Micke Lindqvist. Kan Wolves klara topp 4 och blir Ole kvar om United missar Champions League-plats?
Beror på vilket sätt de missar Champions League-plats, skulle jag säga.
Jag tror definitivt Wolves kan klara Champions League-plats. Det är ingen snack om det. Ah. Det kan de absolut göra. Blir Ole kvar? Svårt att säga. Det beror på hur mycket prestige vår vän Ed Woodward vill lägga i det hela. Han borde ju inte vara kvar om de är utanför topp 4 och missar Champions League. Nu kan ju Champions League även vara en femte plats, och då tror jag att han kommer undan med det i så fall.
Men de har en Europa League också.
Ja, de har en Europa League också. Sen tror jag inte att de går hela vägen där. Det tror jag inte.
Men Jesse Lingard är ju poäng i Europa League. Han gjorde sin första assist här för säsongen.
Nej, men det är ju ganska många bra lag med i Europa League där, så att jag tror inte de går hela vägen där. Men låt säga då att de skulle ta en femte plats och ändå få en plats i Champions League, så tror jag att han kommer få kvar. Om de inte tar en Champions League-biljett, då kommer det ju definitivt vara en diskussion kring hans framtid där. Och då handlar det helt och hållet om Ed Woodwards prestige. Jag hade ju plockat in, om jag hade fått bestämma, hade plockat in Julian Nagelsmann.
Ja. Men hade Nagelsmann varit intresserad då?
Nej, det är en annan sak. Men det finns alltid en gräns för när man kastar x antal dollar på någon, så får man alltid den personen att tänka om nästan jämt.
Ja, Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Tack Kalle för att du var med från karantänen i Västerås. Tack Makoto för att du kom in het luften i studion. Tack alla ni som har lyssnat. Nu är det lite FA-cup och sådär under veckan, och sen är det full gång till helgen
är
igen.
Är det Pedro Chirivella som kapten på tisdag?
Chirivella som kapten på tisdag. Alltså, jag undrar lite grann fall, just med tanke på att det blev förlust här, att Klopp kommer fan skicka ut samma manskap igen.
Men säg två förluster i rad, så kan vi få se honom som kapten på Atletico istället då. Då vaskar man med Champions League för att inte liksom riskera att tappa ligan.
Jag tror det ska ganska mycket till innan man börjar vaska någon Champions League alltså. Men hur som helst, vi hörs om en vecka igen.